Låt oss be. Helige ande, gör oss mottagliga för vad du vill säga oss genom ditt heliga ord idag. Amen. Hur ser vi i Ekumeniakyrkan på oss själva i förhållande till andra som gör anspråk på att följa Jesus? Ser vi vårt sätt att evangelisera som överlägset andras? Och vad är viktigast? Vårt eget anseende eller budskapet om Guds rike att det förkunnas? Det är tre frågor som väcktes i mig när jag studerade dagens bibeltexter. Och jag tänkte att vi nu ska fördjupa oss i dem och se vad Bibeln ger oss för vägledning. Som vi hörde i den gammaltestamentliga texten från fjärde Mosebok så möter vi Mose medhjälpare Josua som vill att Mose ska hindra de två männen Eldad och Medad från att profetera eftersom de inte hade kommit ut till tabernaklet utan blivit kvar inne i lägret. Och bakgrunden är att Israels folk är på vandring genom öknen efter att Mose har befriat dem ur fångenskapen i Egypten och nu ska de lära sig att predika eller fira gudstjänst och sedan ska de då nå det förlovade landet. Men det här är ett folk som knotar väldigt mycket. De klagar över en det ena och det andra och väcker Guds vrede. Och trots att de då får ny manna varje morgon när dagen lägger sig, eller på natten, så klagar de mycket över att de inte hade kött att äta. Och de framhöll ofta och gärna att i Egypten minsann hade de haft både fisk och gurkor och meloner och annat att äta. Till slut blir Gud vred igen och Mose blir upprörd och vänder sig till Gud och säger till Gud att nej, det här är för tungt för mig. Jag orkar inte bära det här folket. Är jag deras mamma? Undrar han. Och varifrån ska jag få kött? Det är 600 000 man. Det klarar inte det här. Så ska det vara på det här viset, säger Mose till Gud, så låt mig hellre dö än att jag fortsätter med det här. Och det är då Gud instruerar Mose att han ska välja ut 70 män som ska samla sig runt tabernaklet. För tältet är ju rest utanför lägret. Så ska Gud ta av den ande som vilar över Mose och fördela över de här 70 männen så att de ska hjälpa Mose att bära den här bördan som det innebär att ta hand om folket. Och så ska säga Gud också till Mose att han ska tala om för folket att nu ska de få kött för Gud har hört deras klagan. Han har hört deras ständiga om vi ändå hade kött att äta och att Gud vill ge dem det. Och Gud talar om för Mose att jag tänker inte bara ge dem kött en dag eller två dagar eller inte heller bara 5 eller 10 eller 20 utan en hel månad ska de få kött så att det står dem ända upp i halsen. Eller som det står i folkbibeln, ända tills köttet kommer ut genom näsan på dem. Och som ni vet är ju Mose ledaren då, som på Guds uppdrag har befriat folket ur faraos grepp. Och Gud uppenbarar sig för dem alla i ett moln som är med dem under vandringen på dagen. Och det är när Mose går in under det här molnet i tabernaklet som han får instruktioner. Så han fungerar ju som en länk mellan Gud och folket. Och nu ska då en del av den här anden fördelas över ytterligare 70 personer för att avlasta Mose. Men av okänd anledning så är det två av de här männen som inte kommer med ut till tabernaklet utan blir kvar inne i lägret. Och då kan man ju tänka sig att de inte skulle få del av anden. För Gud har ju ändå tagit i här. Han har inte sagt till Mose att han ska välja ut 5 eller 12 utan han har sagt 70 stycken. Så om de då bara är 68 så kunde väl det räcka. Men nej, även de här två får del av anden. Så de som är kvar inne bland folket, inne i lägret, profeterar där. Och det är det som gör en pojke upprörd. Så han springer ut till tabernaklet för att berätta detta för Mose. Och vi kan se på skärmen här hur Josua reagerar på detta bud när han får reda på detta. Han vänder sig till Mose och säger: "Hejda dem, herre." För Josua är ju Moses trogne tjänare. Han har i många år stöttat Mose och vill ju måna om Moses roll här, Moses ledarskap. Inte ska Eldad och Medad profetera inne i lägret. Han är ju inte med de andra som de skulle vara. Men medan Josua verkar ha glömt det övergripande målet, som ju ändå är att tjäna Gud och hans folk, och inte värna en viss ledares ära, så ska vi se hur Mose svarar då. Han svarar: "Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter, om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla." Alltså Mose har inga problem med att han inte har kontroll över de här två, utan han litar på att Guds ande vilar över dem. Och är bara glad att folket får ta del av det Gud vill tala genom de här två. Och kan nämna att deras namn betyder, Eldad betyder den Gud älskar. Och Medad betyder kort och gott älskad. Och låt oss nu titta på det som vi läste om eller hörde om i evangelietexten. Där är det ju så att lärjungarna då kommer till Jesus och Johannes säger: "Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och vi försökte hindra honom, för han hörde ju inte till oss." Och här kan man se en liten liknelse, eller en liknande situation mot den som vi mötte i fjärde Mosebok då, att den här för oss då okände andeutdrivaren tillhör alltså inte den kretsen som lärjungarna har format. Och därför tyckte inte lärjungarna att den här mannen skulle få hålla på. Kanske beror det på att de är avundsjuka. För strax innan det här stället så läser vi i Bibeln om att de har misslyckats med att driva ut en ond ande ur en dövstum pojke. Eller kanske var det så att det var deras eget anseende och position då som var viktigare för dem än att någon faktiskt här blev betjänad och befriad från sina plågoandar. För precis innan denna händelsen så läser vi att om den gången när lärjungarna tvistade sinsemellan om vem av dem som var den största. Eller kanske var det så att de ännu hade de orden som Jesus uttalar i Matteus 12 kapitel vers 30. Där han säger: "Den som inte är med mig är mot mig. Och den som inte samlar med mig, han skingrar." Så när lärjungarna nu kommer till Jesus och talar om vad de har gjort, så förväntar de sig nog att de ska få beröm. Men Jesus förvånar sina lärjungar genom att svara: "Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss." Och jag tänker att jag har kursiverat, och det är ju min kursivering, orden "i mitt namn". För att göra någonting i Jesu namn innebär ju att man agerar som representant åt Jesus. Ungefär som en ambassadör för ett land agerar åt sitt lands vägnar. Och Jesus lär oss att när vi ber ska vi göra det i hans namn. Vi läser i Johannes. Sannerligen jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra så att Fadern blir förhärligad genom sonen. I Jesu namn finns alltså auktoritet som ger oss del i Guds kraft. Men hur var det då med det som Jesus säger i Matteus 12:30? Att den som inte är med mig är emot mig. Vi vet ju inte här i vilken ordning detta har hänt, men om det är så att det som står i Matteus har hänt nyligen, man kan ju tänka sig att de har haft det i åtanke i och med att de, när de går till Jesus och säger att han var ju inte med oss, så att vi försökte hindra honom. Och när man ställer de här två bibelorden bredvid varandra så här, så kan man ju tycka att de står i kontrast, att i motsats till varandra. Men då får vi komma ihåg i vilket sammanhang Jesus säger den översta texten där. För i Matteus 12:30 så är det så att fariseerna talar illa om Jesus. De har precis sagt att han driver ut demoner med hjälp av demonernas furste, Belzebul. Så fariseerna talar då negativt om Jesus, de talar illa om honom och är därför mot Jesus. Men i det andra fallet då så har vi en andeutdrivare som har drivit ut onda andar i Jesu namn. Och han är ju därför med Jesus och ska därför inte hindras enligt honom. Och Jesus understryker detta genom att säga vidare att den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus, sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Och att erbjuda någon en bägare vatten, det är ju en väldigt enkel gest av gästfrihet. Och då kan man ju säga att den står i kontrast till den kritiska hållning som Johannes och de övriga lärjungarna visade prov på tidigare här. Jesus vill istället att vi ska vara goda mot andra som verkar för Guds rike, även om de inte tillhör vår grupp. Och en som verkligen verkar ha förstått detta är ju Paulus, som vi hörde i dagens episteltext. Han verkar ju leva med denna inställning, för vi läser då hur Paulus, som sitter fängslad, skriver om hur han gläder sig åt andra att som förkunnar, eller han gläder sig åt att andra förkunnar Jesus. Även han sitter i fängelset. Han har ingen möjlighet att ha någon som helst kontroll över de här som förkunnar Jesus. Och han vet att vissa av dem har inte ens ett gott motiv. Utan en del av dem menar han är, de är bråkmakare som gör det här bara för att ge honom problem. Ändå är han tacksam över att Jesus förkunnas. Han skriver ju då falska eller hederliga syften än sen. I vilket fall som helst blir Kristus förkunnad och det gläder jag mig över. Och det viktigaste är alltså inte att de som förkunnar tillhör Paulus grupp eller att de ens har gott uppsåt, utan Paulus ser till vad som blir gjort. Och i dagens evangelietext så kan man ju också se att det här är ett av de tidigaste tillfällen då de kristna börjar dela upp sig i grupper. Man börjar tänka på vi och dem och göra skillnad på det. Men det säger ju Jesus tydligt till lärjungarna att det ska de inte fortsätta med. Och trots det är det ju precis det som vi kristna har gjort i alla tider. Kyrkan har ju sorgligt nog bara förgrenats i olika samfund och så. Och vi i Ekumenikyrkan kan då vara glada och stolta över att vi har ju gått åt andra hållet då. Vi har ju gått samman. Vi har försökt att se förbi saker som har skilt oss åt i våra samfund. och gått samman till en gemenskap. Och det tror jag ligger helt i linje med det Jesus undervisar oss om i dagens evangelietext. Men jag tänker att vi får inte slå oss till ro i och med detta. Utan vi behöver fortsätta vara vaksamma på hur vi tänker om oss och andra. Och om vi väljer att inte stödja god kristen verksamhet som är grundad i evangeliet i Bibeln, därför att de som jobbar med det inte tillhör vårt samfund, eller för att de inte gör saker som vi tycker, som vi brukar göra det på, eller för att ja, det inte ger oss prestige eller anseende eller vad det nu är, då tänker vi ju på ett liknande sätt som lärjungarna gjorde i dagens evangelietext. Utan Jesus uppmanar ju sina lärjungar och därmed oss i vår tid att inte hindra dem som utför underverk i hans namn, utan ha fördrag med våra trossyskon. Att vi ska arbeta tillsammans med dem som vill tjäna Gud i Jesu namn och inte se vårt sätt att följa Jesus på som överlägset andras. För då kan vi bära frukt som varar i evighet. Det finns alltså befrielse i de här texterna idag. Vi behöver inte bekymra oss om att andra kanske inte tolkar Bibeln exakt så som vi gör i allting, eller att de gör allting precis 100% rätt. Eller så som vi uppfattar det vara det rätta sättet. Det är ju naturligtvis jättebra att vi är måna om att Guds ord ska predikas baserat på evangeliet, att det ska vara i enlighet med Guds ord. Men jag känner att det här finns en uppenbar risk för självgodhet, vilket historien är full av exempel på. Eftersom det leder till att kristustroende delas upp i grupper och att kyrkan splittras. Utan vi behöver ha fördrag och sätta oss över våra olikheter. Och det vi har sett exempel på i texten idag då är att eller olika föredömen i Bibeln där Mose har fokus på att få jobbet gjort, så att säga, att Guds ord förmedlas av så många som möjligt så att folket får den uppmuntran som de så väl behöver under den här jobbiga vandringen som de är ute på. Och likadant Paulus har ju också fokus på att ordet förkunnas. Man skulle kunna tänka sig annars att han skulle oroa sig för vad som händer där utanför fängelsets murar, men han gläder sig åt att det händer saker. Och det är ju en uppmaning då som Jesus ger till oss som är i kyrkan, som en uppmaning till oss internt, så att säga, hur vi ska förhålla oss till varandra, till våra trossyskon. Men man kan också se ett budskap om hur vi som kyrka ska förhålla oss till andra som är utanför vår gemenskap, alltså externt då. För ibland hör man tolkningar av de här texterna som jag visade förut som att det finns bara två läger. Antingen är man för Jesus eller också är man mot Jesus. Men i dagens evangelietext så kan man ju se det som att det finns även en tredje grupp. När Jesus säger att den som inte är emot mig, han är för mig. Och jag tror att Jesus i vår tid då skulle ha syftat på människor och organisationer som jobbar till exempel med att bekämpa sjukdomar, malaria eller annat, eller fattigdom, människohandel, eller för att upprätta individer som utsatts för olika typer av övergrepp eller fastnat i missbruk, kriminalitet och så vidare. Det vill säga människor och organisationer som gör någonting gott för andra. Och jag tror att Jesus vill säga till oss att vi kan samarbeta med dem. Att det här är ytterligare ett sätt för oss att verka för Guds rike på jorden